Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd, fullsmäckad helg som vanligt. Vi har kanske årets mål att prata om. Makoto, du ska få lägga ut texten om Mittoma. Vi ska prata Kulusevskis återkomst, Haalands återkomst efter sin ändå ganska korta skadefrånvaro. Liverpools första bortaseger för säsongen. Mycket annat, ja, ni hör ju.
Unai Emery.
Unai Emery, succén direkt. Men vi måste börja på The Emirates. Frida, Arsenal, vad är det de håller på med?
De var ju på Stamford Bridge, va?
Förlåt, på Stamford Bridge. Det var till och med bortaseger. Arsenal som ju aldrig vinner de här matcherna mot topp 6-lagen. Framförallt inte på bortaplan.
Ja, de har de ju, var det inte så länge sedan de vann mot Chelsea just på Stamford Bridge. Och de var ju senaste lag att vinna på Stamford Bridge dessutom.
De var mot Liverpool relativt nyligen också.
Ja, de har ju, det är ju det som har hänt den här säsongen. Jo, exakt, men det var ju liksom...
jag förstår vad du menar.
Du förstår vad jag menar.
Tack. Ja. Egentligen.
Tack.
Det är ju ett nytt Arsenal på något sätt. Och jag tycker ändå att den största skillnaden inför det här mötet med Chelsea var ju att de faktiskt klev in som favoriter. Och det sa vi ju inför mötet med Liverpool också, att då klev de också in som favoriter. Och det är ju en liten annan situation jämfört med... Vad var den säsongen... 2020-2021 måste det bli, eller 2021-2022, när de vann både på hemma- och bortaplan mot Chelsea. Men det gjorde de ju på något sätt ur, de slog ju underläge då. Medan nu tycker jag att de kliver in, de dominerar i stort sett matchen igenom och så får de in det där målet till slut och tar segern. Kändes väldigt välförtjänt. Och återigen det här med, alltså, hur det slår en att... Och så är det ju också, alltså nu har Arsenal kommit en väldigt långt in, en lång bit in på sitt projekt, och det har pratats mycket om projekt i helgen, för att Man City har ju sitt projekt där Guardiola har funnits i, ja, men hur många år som helst, och Arteta fått sina år på sig att ta det här projektet framåt. Graham Potter har precis kommit in i Chelsea, de är ju i starten av sitt projekt. Antonio Conte säger ju att de också är i uppstarten av sitt projekt, för han har bara varit där i ett år. Men man ser ju så himla tydligt på Arsenal-spelarna att det på något sätt, och jag använder det uttrycket också i krönikan efter matchen, att det sitter i ryggmärgen på dem. Varenda passning, varenda rörelse som någon spelare tar, det är som ett rinnande vatten. Det bara sker av sig själv. Medan man såg på Chelsea att det tar hela tiden 1-2 sekunder innan de lite grann kommer på vad de ska göra, och sen slår de passningen och sen blir det inte speciellt bra. Och sen Kai Havertz hade han en touch som var rätt ens under hela matchen. Det var så mycket som var osynkroniserat i Chelsea, medan i Arsenal så flöt allting bara på. Och till och med ledningsmålet, där ser man ju också hur Chelsea blir totalt passiva. Alltså, man börjar ju skratta när man ser vad Kukureya gör på den hörnan. För att han är så fruktansvärt fokuserad på sin uppgift. Och det är att stoppa Granit Xhaka från att göra mål. Vilket gör att Han står ju helt still och bara håller i käka. Var på bollen då, jag menar, Havertz ska ju, alltså att inte han kan få bort den, att inte, vem är det, sen Thiago Silva.
Men många det
hade också kunnat göra det bättre. Men just det där också att Kukurea är så, han är så totalt inställd på att han bara ska hålla käka ja. Borta från målet.
Han står och sen bara
så,
still.
Ja, och sen så glider den bara in. Och just det här, alltså hur hörnan ens kom till, att Gabriel Jesus, som är så fruktansvärt duktig i pressspelet, att han på något sätt lurar Thiago Silva, som inte har så himla många passningsalternativ framåt, och det var sällan någon hade det. Det var samma sak med Kukurea, jag tyckte nästan synd om honom ibland när han fick bollen, och så visste han inte vad han skulle göra av den, för att Arsenal var så himla duktiga på att isolera Mason Mount exempelvis, att det var inte så många alternativ för honom. Och samma sak med Thiago Silva, som då ja, men inte kan hantera Jesus press, Jesus tar bollen och sen så leder ju det fram till hörnan. Så att det var ju det bästa laget som vann. Så enkelt kan man ju sammanfatta det.
Ja, utan tvekan.
Just det, jag hade glömt att Mason Mount var på plan och kom på det nu. Det var så bara utraderad han var. Mm. Alltså, du nämnde Havertz, Frida, och han är ju väldigt symbolisk för problemet med Chelsea på något sätt just nu. För att han är ju precis lika osynkad med hela laget verkar vara. Mm. Och det är ju, jag tycker ändå att det är, alltså absolut, vi vet att Graham Potters fotboll, att det tar ett tag att lära sig, han måste sätta det här och alla spelare måste på något sätt förstå vad de ska göra i hans system. Just nu gör de inte det.
Nej. Och det kommer ta tid, det är ju precis, vi pratar projekt och det är ju väldigt uppenbart att Graham Potters projekt har precis börjat, för att är det någonting som han har varit bra på under hela sin tränarkarriär, det är ju att faktiskt få en grupp spelare att veta exakt vad det är de ska göra och kunna följa en plan och verkligen hitta varandra och att det sker automatiskt.
Men samtidigt med det material som ändå finns där, så här illa som det gör den här matchen tycker jag inte det ska se ut. Det är ju, till att börja med, en väldigt hafsig match överlag. Alltså jag vet inte riktigt vad det var för domarnivå som sattes i matchen, men det var väldigt, väldigt hackigt och stopp hela tiden och bara rör i gröt i match på något sätt. Och det säger väl också en del om Arsenal i år, att Arsenal förr vinner inte grötiga fotbollsmatcher. Nej. Arsenal här i år, som är en kandidat och tar de allra finaste placeringarna, de kan vinna grötiga fotbollsmatcher. De kan göra ett mål efter massa missar på en hörna. Jag stör mig lite på att Gabriel slår in den där.
För ja, han rånar ju Saka.
Han rånar Saka på ett hörna direkt i nät. Och det finns ju något vackert i det. Men oavsett, bollen skulle ju bara in där då.
Ja.
Men det är ju styrkebesked av Arsenal i sig att vara så dominanta som de är på den här matchen mot Stamford Bridge. Men jag tycker ändå att även om man ska ha, alltså, tålamod med det Graham Potter vill införa, så tycker jag att det vi ser nu här är ju, det är ju inte bra nog.
Sen har han ju, alltså om man nu ska lyfta fram också det här med skadeläget, att de har rätt mycket skador, Chelsea, och alltså den man lider mest av är ju naturligtvis Reece James, som han är ju ett hot på ett sätt som du inte kan få om du spelar Azpilicueta i samma position, så är det bara. Och Chilwell, nu har inte han spelat så där överdrivet mycket, men jag känner väl annars att just att man inte har haft ett centralt mittfält som har varit helt, eller alltså där ens bästa spelare har varit hela, som Kanté, Kovacic, också halvskadad hela tiden, trots då att han faktiskt har varit den bästa, alltså ja, den bästa centrala mittfältaren egentligen som de har haft att tillgå nu under säsongen. Jag tror att det lider de av väldigt mycket. Och alltså, Ruben Loftus-Cheek i all ära, men han är ju också begränsad på ett sätt. Alltså han är inte en Kanté, han är inte en Kovacic. Han har inte direkt någon spetsegenskap som utmärker honom som spelare. Så att jag tror att de framförallt lider väldigt mycket av det. Och jag såg att det fanns, eller att det kom någon kritik mot Thiago Silva också nu, att nu han börjar bli äldre, det ser man nu helt plötsligt, att han inte klarar av det riktigt på samma sätt som han gjorde förra säsongen. Jag tror inte det har så mycket med hans ålder att göra. Jag tycker fortfarande att han, även om han visst har gjort några misstag nu, särskilt de senaste två omgångarna, så tror jag helt enkelt att han blir så mycket mer blott oväntad jämfört med vad han blev förra säsongen. Alltså att det finns ingen mittback som mår bra av det. Så att där någonstans så har ju Potton en väldigt, väldigt stor utmaning. Och plus att om man tänker efter så det var ett ganska otacksamt läge att komma in i också. Alltså där borde kanske Bowley, och det tyckte vi ju också när det hände, när Tuchel faktiskt fick sparken, att det var konstigt sådär en vecka efter att transferfönstret hade stängt. Och, ja, men antingen skulle han kanske ha gjort den ändringen betydligt tidigare, ja, helst betydligt tidigare, eller helt enkelt väntat lite, alltså fram till VM. Jag vet inte, jag kan bara ha förståelse för att det är ett tufft läge att komma in i på något sätt när man står där med en trupp och ett spelschema som är väldigt intensivt. Men han har en tuff utmaning här framför sig i alla fall, Potter.
Ja. Känns ju lite väl att ifrågasätta Thiago Silva för mycket med tanke på att han har fått en hönsgård runt sig också nu. Det är, alltså varken Kukureya eller Aspi hade ju sina bästa matcher här. Om man ska dra det väldigt långt så är det ju ännu en fjäder i hatten för Louis Dunk som uppenbarligen funkade ett försvar med Kukureya i en trebackslinje en gång i tiden. Det säger en del om hur bra det Brighton-försvaret var förut. För jag tycker inte Kukureya är en bra liksom, defensiv spelare egentligen. Det har han inte varit heller på det sättet. Så att nej, han hade en väldigt, väldigt jobbig match måste man ju säga ändå.
Mm. Det hade han, och Arsenal tuffar på där uppe i toppen. De vägrar släppa greppet om första platsen. Och vi får se hur länge det här håller, för att som det ser ut just nu så ser man ju inga skäl till varför det inte skulle i alla fall hålla och utmana City ganska långt in på den här säsongen, kanske hela vägen in. Vi får väl se vad som händer.
Får jag lyfta en till spelare innan vi går vidare? En liten shoutout till Ben White ändå, som verkligen har omfamnat den där högerbackspositionen och gör det, ja, men otroligt bra. Alltså han, alltså just det här också att man vet om att han kan klara av sina defensiva uppgifter, men på sättet han fyller på också i anfallet, och han verkar ha lätt att ta till sig instruktioner, och han är alltid, känns det som, på rätt plats vid rätt tillfälle. Han ska ju med till Qatar. Inget snack om den saken, särskilt nu när man har sån brist på högerbacka.
Ja, och det går ju att argumentera för att han ska starta i VM också, tycker jag.
Han är ju en högerback som Southgate gillar. Alltså Southgate sätter hellre Ben White i en startelva än Trent Alexander-Arnold.
Absolut.
Så kan man sammanfatta det.
Men också i ett läge där Kyle Walker har sina skadeproblem, och om du ska välja ha den trebacken och ersätta Walker där, så är Ben White ett väldigt bra alternativ.
Ja.
Även i en trebacks. Så att, nej, det, jag tycker absolut att han ska med i truppen utan tvekan, och sen så kan man till och med argumentera för att han ska starta också i sett till läget just nu.
Mm. Från Stamford Bridge då till Villa Park, där Unai Emery gjorde sin första match med Aston Villa, tagit över efter Steven Gerrard, och vilken start det blev.
Good day.
Good evening.
Fast good day.
Nej, men en matchstart, jag vet inte. Villa bara sprutade av självförtroende. 2-0 efter 10 minuter. Fenomenalt. Alltså det är klart att det är precis i början på matchen. Jag tänker på 1-0-målet där ju Lindelöf har klivit upp och i ryggen på Ollie Watkins, tror jag, som driver in med bollen i plan. Och sen är det ingen som täcker upp bakom Victor Nilsson Lindelöf, och det där är ju ganska enkelt. Det är ju Casemiro eller Eriksen eller någon som måste kliva ner och täcka upp för Lindelöf när han har gått iväg där. Istället så står de kvar i sina positioner, och så blir det bara öppet för Leon Bailey och springa in, så gör han det ju jättebra såklart. Och så några minuter senare bara, och det finns ju en person som är inblandad i allt som händer i den här matchen. Och det är Jacob Ramsey. Det är han som spelar fram till Leon Bailey, det är han som fixar den där frisparken som Ding så vackert sen skruvar in. Och så gör han ju själv 3-1-målet sen. Det är ju dessutom han som styr in bollen i eget mål på Luke Shaws. Han träffar Jacob Ramsey i ryggen, så han inblandade precis allt.
Jag tror att han blev den fjärde spelaren i Premier League någonsin att göra ett mål, en assist
och ett självmål.
Så att det är ju en riktig fjäder i hatten. Men han var ju bäst, antagligen bäst på plan. Så att, det var ju skönt att han fick att han fick avsluta på topp så att säga, så att det inte blev det där självmålet som påverkade på själva slutresultatet. Jag tyckte det var intressant att se Emery, han har ju inte haft sådär värst många träningar på sig här, det var väl tre stycken tror jag, 3-4 stycken. Men att han ändå hade gjort givetvis ett par taktiska förändringar. Så de spelade ju, utgick ju från en simpel 4-4-2 på något sätt, som blev en mer 4-2-2-2 egentligen i vissa fall. Och sen så när han försvarade sig så försvarade de ofta med sex spelare. Men just det här att de var mycket, mycket modigare i sitt sätt att spela ut kort från backlinjen, och jag menar att Tyrone Mings då till exempel, att han fick vara med och bygga anfall på ett, eller uppspel på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare, och Buendia, han fick tillåtelse att droppa ner ganska djupt för att bryta linjer, och sen just att Watkins och Leon Bailey, att de låg väldigt långt, alltså långt ifrån varandra, väldigt brett isär, och de här små justeringarna på något sätt, det var ju det som ledde till att Villa kunde spela sig igenom linjerna eller bryta mönster på det sättet som man gjorde inledningsvis. Men det som jag tycker utmärker de allra mest i den här matchen, det är ju faktiskt att de kontrollerade de 30 sista minuterna ganska bra, när man tänkte sig att Man United skulle börja trycka på ordentligt. Det är ju lätt att hamna i panikmode där, men det gjorde de aldrig. Så att även om det kanske var en one-off detta, vi får väl se. Alltså, Ten Hag skyllde ju mycket på psykologiska aspekter. Jag antar att han syftar på att Man United-spelarna är lite slitna och sådär. Men en drömstart för Emery ändå, får man ju säga.
Alltså, de blev ju inte jättetestade av den här United-offensiven heller, ska jag säga, sista 30. Men absolut, det är ju både takes two to tango och även takes two to not tango, så att säga. Så att det var ju är jätteimponerande av Villa. Sen undrar man ju, det är ju nästan kriminellt hur Steven Gerrard har behandlat Leon Bailey innan, måste man ju säga, med tanke på vilken extrem kvalitet den spelaren har och hur lite man fick ut av den tidigare, för att Gerrard inte visste vad en ytter är för någonting. Så att nu när han får spela och får sin yta och får vara på kanten, han är ju magisk, tycker jag.
Ska säga så att Manchester United då startade med Donny van der Beek och Alejandro Garnacho i den här matchen, och Donny, han gjorde väl inte sådär jättestort väsen av sig för att få fortsatt förtroende i den här truppen, Frida. Hans aktier sen han lämnade Ajax, de bara fortsätter att dala på något sätt.
Ja, nej, absolut inte. Jag är faktiskt förvånad av att han inte kom av tidigare, för att det fungerade inte alls. Men å andra sidan tyckte inte jag att Uniteds mittfält, de var inte på topp, om man säger så, under hela matchen. Det var ju på något sätt där Villa vann matchen, så att det var inte deras bästa dag, helt enkelt.
Han skulle ju ersätta Bruno Fernandes då, väl tanken, som är skadad. Och det gick ju inte.
Han var avstängd
till och med, så är det.
Casemiro hade inte sin bästa dag heller.
Nej, och jag menar, vi såg ju det i början, och det är väl liksom lite koncentrationsmiss tidigt i matchen, för att det är ju han som ska kliva ner och täcka upp där, för att Vigge gör ju egentligen rätt som fortsätter att stöta och inte ger jag tror det är Watkins möjlighet att slå den passningen ostört. Sen att han lyckas hitta in till Ramsey ändå, men det blir ju helt öppet där bakom när både Casemiro och Eriksen bara står och tittar boll på fel position.
En frustrationsbrytning Casemiro gjorde däremot.
Ja,
men det var ju inte
lite frustration också mellan Tyrone Mings och Cristiano Ronaldo på slutet. Det var en rejäl brottningsmatch. Jag är förvånad över att Cristiano faktiskt gick vinnande ur den, för det är ingen liten pjäs Tyrone Mings han till slut brottar ner.
Nej, precis. Ja, det var ju lite gruff. Men sånt, det är väl härligt när känslorna flödar. Tänkte där också på
båda gult kort.
Ja, tänkte där också på Donny van de Beek, att intressant nog så jag bara såg någon sån här stillbild på var, ni vet så här när de, heatmaps heter det ju. Där, och då den visade att han låg längst upp av alla United-spelare i plan. Jag tyckte bara det var lite intressant att notera. Det säger väl ganska mycket också kanske om vad det var för typ av match som United hade.
Mm. Då är ju Cristiano Ronaldo på fel position, man vill säga så, för att med tanke på hans begränsningar idag ska ju han vara längst upp, kan man tycka. Men kaptenens bindel fick han också, så att det verkar ju vara helt långt begravd stridsyxa mellan honom och Erik Ten Hag uppenbarligen. Men det kanske var något sätt att
det är någon slags,
väcka honom där på något sätt.
Ja, men det är ju det är någon slags... säger man, mental övning som Ten Hag håller på med där för att överhuvudtaget hantera hela Cristiano Ronaldo-situationen såklart. Det
men
handlar
vad,
om
men
att...
vad tycker vi om det egentligen?
Nej, jag tror att det är jättenegativt för Manchester United generellt att ha den här problematiken. I ena stunden är han kapten, andra stunden är han helt avstängd och får inte ens träna med laget för att han inte kan bete sig. Alltså det tar, så tror jag, mycket kraft i onödan från ett lag och en trupp som redan är pressad av ett väldigt tufft spelschema, stora förväntningar. Det är svårt att spela för Manchester United om du är 21, 22, 23, 24 år gammal. Jag tänker på det finns ju många spelare, alltså Jadon Sancho som är helt ur formen, Marcus Rashford nu som har hittat tillbaks kanske till någon slags form, alltså de här spelarna spelar med oerhört mycket, komma in som Donny van der Beek idag eller igår, och du vet med all den pressen, alltså allt det här det gäller ju att skapa förutsättningar för att det ska vara så lätt som möjligt för spelarna hela tiden, för att de är under otroligt mycket press och det är fysiskt utmanande, det är mentalt utmanande, och att ha den här problematiken som finns runt Ronaldo. Jag tror att det är väldigt, alltså jag tror det skadar mer än vad man kan föreställa sig faktiskt när det finns. Ja. Alltså vi har sett det så många andra gånger. Kom ihåg Eriksen i Tottenham när han surade och det liksom det gick ut över prestationerna och det var jobbigt för Pochettino och det resultatet gick, alltså de här sura grejerna, de måste man liksom på något sätt rensa ut.
Fast här
jag tänker lite på vad Mohamed El-Neni sa. Innan matchen då förra veckan när han fick fråga om det här med Aubameyang, och vet, för alla som har sett dokumentären All or Nothing, så var ju Nenni en av dem som var, ja men vad säger man, han ja, men uttalade sig ju ganska så öppet kring allt det här med Aubameyang och faktumet att Arteta såg till att skeppa iväg honom och tyckte att det var bra och tyckte att Arteta, jag tror väl i och för sig han använde sig av uttrycket he showed some balls. Men ja, han menade på i alla fall att det var väldigt positivt och han spann ju vidare på det inför matchen och sa att ja men då är vi...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Verkligen, vi har rensat ut alla stora egon. Vi har inte dem längre i truppen och Alla tycker jättemycket om varandra och alla står upp för laget och allt det här. Jag hade liksom hans ord i bakhuvudet när jag såg att Ronaldo hade fått kaptensbilden. Nu är det ju svårt, alltså utan ordentlig insyn i båda läger så är det ju svårt att jämföra de två situationerna. Men en liten indikation ändå på att när man markerar så starkt som Arteta gjorde mot Aubameyang, då vinner man ju också förtroende från andra spelare. Sen är det kanske svårare med Ronaldo som, ja men nu var ju, i och för sig, Aubameyang var ju också uppskattad i Arsenal bland många spelare, så att, och det påverkade inte dem. Jag bara tänker att Ronaldo har ju ändå ett starkt band till ett gäng spelare i United också, men ja, det blir intressant i alla fall att se hur detta påverkar medspelarna, alltså hur de tar det här, att han på något sätt är tillbaka så i värmen igen.
Alltså det är väldigt tydligt att Erik Ten Hag vill få det att fungera med Cristiano Ronaldo och att han vill ha en Cristiano Ronaldo i gammalt gott slag. Annars skulle inte han ge honom den här kaptensbindeln nu, annars skulle han inte mixtra och det skulle inte vara en så stor grej. Och det är väldigt tydligt att Ten Hag famlar lite efter hur ska jag väcka väcka den här björnen som sover. Hur ska jag få igång Cristiano Ronaldo så vi känner igen honom igen, så att han börjar göra sina mål som alla vet att han kan göra. Mm. Sen absolut, jag är den första som argumenterar för att de skulle må bättre av att bara bryta det där bandet i januarifönstret eller så fort det går.
Men det kommer ju inte hända, men, så då måste man ju...
Och då måste man försöka göra någonting, och det gör ju Erik den här. Ja. Det får man ändå ge honom, att han försöker varje liten metod för att väcka Ronaldo och få igång honom. Mm. Om det så är, ja men jag spinner vidare på det här bandet med Garnacho som kom in här i Europa League och gjorde mål och liksom har Ronaldo som idol och de funkar bra. Men då spelar jag båda dem med Ronaldo som kapten, och han kanske tar den här ledargestalten som vi vill att han ska vara. Han försöker verkligen. Ja, men det kanske är att stänga av honom en liksom skicka ner honom med reserverna. Det kanske väcker honom. Så han väljer både ris och ros för att försöka göra det, men det går inte riktigt.
Nej, och Ronaldo har ju en jättemöjlighet att göra mål här också. Han får ju en helt öppen nick, och där är ju, men när Cristiano Ronaldo är en av världens bästa huvudspelare, så är det ju bara, finns det nästan, är det någon som gjort så mycket mål med pannan som han har gjort de senaste 10-15 åren, och han får den nicken helt öppet och får den ju nästan mitt på Martinez. Det är en ganska fin fotparad, men ja, det är en normal Ronaldo, så är det ju mål där, utan tvekan.
Vi måste ju nämna Emi Martinez innan vi går vidare från matchen också.
Ja, den videon är rolig där han dirigerar blocken i muren till frisparken som Ding skruvar in.
Ja, det är otrolig karaktär ändå, måste man ju säga.
Ja, han, bara nämner jag också att Lindelöf blev ju rejält sågad efter den här matchen. Och fick ett mess från en vän som är med korrespondent då. United-korrespondent som skrev att varje gång det regnar så är Lindelöf lika pålitlig som, vad heter, paper mache, vad säger vi? Som, vad heter det? Har vi
papier-mache.
Papier-mache.
Jaha, man säger så. Okej. Okay. Ja, och jag har liksom aldrig tänkt på det. Jag har aldrig tänkt på den kopplingen att Lindelöf skulle vara extra dålig när det regnar. Men hädanefter kommer jag ju försöka se om det faktiskt är så. Men nej, han fick inga bra betyg i alla fall, om man säger så.
Men när korrespondenten har alltså gjort en korrelation mellan Victor Lindelöfs insatser och vädret.
Ja, precis. En liten Kim Källström, så att säga.
Precis. Väldigt spännande.
Vi får slänga in den då. Vi lämnar Manchester United där och konstaterar att Ralf Hasenhüttl nu har fått sparken från Southampton.
Men det är väl inte officiellt?
Jo, men det blev precis officiellt.
Ja, okej. Ja, för jag såg att det kom igår att han ska få sparken. Då tänkte
det
jag,
var ju Athletic kom ju igår kväll.
Kom för 10 minuter sedan här officiellt att Ralf Hasenhüttl nu till slut får lämna efter förlusten då 1-4 hemma mot Newcastle. Jag tyckte, man är ju bra med i den här matchen, skapar ju en hel del, det är ju rätt nära och det står bara 1-0, jag tycker det är en jämn match under första halvlek. Och sen finns ju liksom inte tyngden och rutinen och kvaliteten i det här laget, det är ju väldigt ungt, mycket spelare på lån och kanske en Ralf Hasenhüttl som inte riktigt räcker till trots allt. Han har ju haft 9 liv verkligen.
Bokstavligt talat 9 också.
I den här rollen, och jag menar, när till och med Chris Wood gör mål, då får man sparken.
Ja, alltså det var ju, men som du säger, det var ju nästan överraskande att han fortfarande var kvar på något sätt, för att det är så mycket som har indikerat att det inte riktigt har fungerat där, varken med ledningen och det här med att spelarna var förvånade över att han var kvar efter sommaren. Och, ja, alltså det är ju ingenting som har pekat mot att Hasenhüttl kommer att bli en stor succé på sikt, och han har ju varit där nu ett x antal år, vad är det, 4 år eller någonting sånt, så att det är kanske helt enkelt så att man behöver någonting nytt, för att han har inte haft en lätt uppgift heller att konstant varje säsong få in en massa unga oerfarna spelare och så förväntar sig då ledningen att man ska hänga kvar i Premier League år efter år med den typen av trupp. Ibland tar det lite tid, så enkelt är det. Nu fick de en förra säsong där det ändå flöt på ganska bra rakt igenom. De tog ju tog ju liksom en del poäng och fick ut väldigt mycket av sina unga spelare, och sen så ibland då går det lite trögare, så att det blir ju intressant att se vem de plockar in. Alltså ett sånt namn som man hela tiden hör om är ju Bo Svensson. Extra roligt att han har ett sånt fruktansvärt svenskt namn och inte är svensk. Man tänker att en sån tränare möjligtvis hade kunnat vara någonting för Southampton, att det känns som att det är en tränare som de möjligtvis känner att ja, men det är den typen av fotboll vi vill spela. För att jag förutsätter att Southampton inte bara vill plocka in vilken krisdoktor som helst nu för att hänga kvar, utan att de fortfarande vill göra sin grej. Och deras grej har ju som sagt varit att plocka in en massa unga spelare på något sätt. Och sen eventuellt då sälja dem vidare för en betydligt högre summa.
Och Southampton brukar ju vara bra i rekrytering både av tränare och spelare. Jag tänker på en sån också som Kjetil Knutsen i Bodø Glimt.
Ja. Oh, det hade varit spännande.
Pratades ju om honom en del till Brighton då när Graham Potter lämnade. Nu blev det De Cherby från Italien istället. Men det hade varit väldigt spännande att se Kjetil Knutsen i Premier League med tanke på vad han har gjort med Bodø Glimt och väldigt små resurser.
Alltså, det är ju en sån väg de ska gå. Jag tror att om de tar in en krisdoktor, då ryker de. Alltså, det är inte ens säkert att de klarar sig, även om de skulle ta in ett bra namn, skulle jag säga. Det är lite prekärt läge för dem, tycker jag. Och det är många lag där nere som kommer att börja fortsätta ta poäng. Och Southampton behöver stuta tillbaka ordentligt, annars kommer de vara kraftigt indragna i den här bottenstriden.
Jag har tippat att de ryker i år i mitt tabelltips. Så jag tycker alltså laget är för
oerfaret
och för ungt.
Alltså det finns ju mycket spelare som
det
är bra.
Det finns mycket spännande spelare, mycket, absolut. Men
Bella Kotchap är ett av de stora fynden under hela den här sommarfönstret till exempel. Vilken mittback det är. Men det räcker inte riktigt. Alltså den typen.
Jag menar, Ward-Prowse ska finnas där som någon slags veteran och garant centralt mittfält. Han är inte tillräckligt bra för att bära det här laget själv. Så är det ju. Om det finns någon spelare som är det. Jag vet inte, men klart är även då att Rickard Kitzbichler, aldrig hört ett så österrikiskt namn innan. Kitzbichler.
Det är inte rimlösningen.
Nej, han försvinner. Han följer med Hasselhütter och Ruben Celes, spanjor, tar över tillfället, och han var också assisterande under lite längre ner, tror jag, i hierarkin under Hasselhütter. Vet väldigt lite om Ruben Celes.
Jag vet väldigt lite om. På tal om spanjor måste vi ändå nämna att julen är här igen. Att han har inte varit i Premier League i för sig, men Lopetegi till Wolves är ju väldigt spännande, tycker jag.
Hasselhütter ut i alla fall. Och en ny seger för Newcastle, det var dit jag skulle komma. Newcastle som bara fortsätter att storma fram i ligan, får man säga. Fyra mål igen.
Den där Almiron är bra.
Och Almiron fortsätter. Ska han också bli novembers bästa spelare?
Han är ju Sydamerikas näst hetaste spelare just nu i Europas topp 5-ligor. Det är ju bara Neymar som har gjort fler mål än vad Almiron har gjort. Mm. Han är ju bättre än Lionel Messi till och med.
Men det är helt sjukt. Han, det är ju ett snyggt mål igen. Han gör ju inga fula mål. Det var kanske inte hans allra vackraste avslut, men sättet han tar sig dit, det är ju kvalitet på det han gör. Det är bara så. Och Bruno Guimarães, ett mål i den här matchen, men han är ju så fantastiskt bra just nu, Bruno Guimarães. Han styr och ställer det där mittfältet, och det spelar liksom ingen roll vilket mittfält det är han ställs mot. Han ser till att liksom vara bäst på plan hela tiden.
Frågan är om han inte är den bästa spelaren utanför, alltså, Big Six-klubbarna då. Det lär väl inte vara samma klubbar i topp 6. Eller det kan ju bli så att det inte kommer vara samma klubbar i topp 6 som man kanske har vant sig vid. För det känns ju som att Newcastle, ja, alltså det finns inget hinder för dem egentligen för att inte hålla sig där uppe. De har inget Europaspel att tänka på, så att de kan ju på något sätt bara fokusera på att göra sådana här matcher. De har spelare som kan göra målen, och så har de Bruno Guimarães som på något sätt alltid styr showen. Och jag kan inte riktigt komma på någon spelare som skulle vara bättre än honom. Det är ju alltså Wilfried Zaha möjligtvis, men jag kan nog tycka att han är den bästa spelaren. utanför Big Six.
Ja, men det tycker jag definitivt
ja,
så svårt innan. Det skulle vara mitt och maj i sådana fall. Vi kommer till honom sen.
Om, vänta några månader så då pratar vi nog honom i den kategorin. Nej, men Newcastle är ju, det känns ju som att de är där uppe. Det blir för att stanna den här säsongen. Det blir väldigt spännande att se mötet med Chelsea här som kommer, tycker jag.
Ja.
Och se när de nu ställs mot ett, ja, ett motstånd som borde vara tuffare i alla fall.
Ett bättre motstånd än
som borde vara bättre i alla fall.
Som är på en väldigt dålig plats också. Så att
exakt, därav borde vara bättre egentligen.
På tal om Big Six så rör vi oss då från sydkusten till London och Tottenham Stadium. Du var där, Frida.
Ja.
Och såg Liverpool ta sin första bortaseger för säsongen. Och Tottenham fortsätter göra det de har gjort de senaste veckorna, var helt usla i första halvlek och på något sätt hitta ett helt annat spel i andra. Jag vet inte hur det kan fortsätta se ut så här.
De bytte in en viss spelare, kan jag ha hjälpt.
Ja, Dejan Kulusevski kommer in då tillbaks efter sitt ganska långa skadeuppehåll och assisterar fram till Harry Kane efter bara några minuter och var ju väldigt, väldigt bra, en stor anledning till att Tottenham hotade så mycket mer i andra halvlek än vad man lyckades göra under första. Men det var liksom redan för sent då, för först ett vackert mål utav Darwin Nunez och Salah i kombination och sen en present från Eric Dier till Mohamed Salah och 2-0 blev för mycket för Tottenham att lyckas hämta upp, även om man var ganska nära faktiskt under andra halvlek, Frida.
Ja, det börjar ju bli ett mönster det här, va? Att Tottenham inleder matcher lite trögt och ja, så kom ju målen nu i baken på dem direkt. Och så måste de på något sätt kliva ut i andra halvlek för att jaga. Och gör ju, alltså, totalt sett så spelar de ju faktiskt rätt bra. Men ja, just det här att de släpper in de här målen. Ja. De sätter sig ju helt enkelt i en position som blir alldeles för jobbig för dem. Dejan Kulusevski framkallade ju ett av de största jublen ändå under kvällen, för att Conte fick ju lösa den här situationen med att Son var skadad genom att sätta in Perisic som på något sätt spelade då, ja, men ihop med Kane längst fram. Och Perisic kom väl inte, han har ju ett jätteläge där i första halvlek när bollen går i stolpe ut där till slut. Men i övrigt så hade han väl lite svårt ändå att komma rätt i position där på något sätt. Men det man noterade allra mest med Liverpool var ju faktiskt att Salah på något sätt kom betydligt mer, alltså i betydligt mer centrala positioner jämfört med vad vi har sett honom i många gånger under säsongen. Det känns som att Mohamed Salah har haft en ganska dålig säsong. Tittar man på hans facit så är det ju inte alls särskilt dåligt. Han har ju varit involverad i 19 mål än så länge.
Ja. Han har gjort 9 mål på de senaste 8 matcherna.
Vilket så visar att, också där vilken press vi lägger på hans axlar också, eller vad vi förväntar oss av att få se av honom. Så att jag tror
han
att
är inte jättedålig.
Nej, han är inte jättedålig.
Slut än. 9 mål på 8 matcher.
Så jag tror att det var väldigt skönt av honom, även om det är en bjudning från Dyer, så ska det ju ändå göras på något sätt. Alltså han ska ändå dyka upp i den positionen.
Han har ganska ont om tid däremellan, att han tar den första touchen och att Juris kommer ut. Så att, men det där är ju, och det där tror jag också för hela laget, just att se Mohamed Salah sätta den där första, för det är tajt yta, det är en typisk Salah, liksom rappskott med vänstern, första stolpen. Och sen den andra friläget, att han, det är liksom inte en, sättet som man sätter det 2-0-målet på i det friläget är ett sånt att det finns inte på jorden att han missar. Det finns liksom inte, utan det ser så självklart ut. Och det ser ut som att målet är hur stort som helst för honom. Fast man vet, man har sett sådana frilägen, sett Salah missa sådana frilägen i perioder då han inte har varit i form och sett osäker ut. Men just det där självförtroendet som han nu liksom utstrålar igen.
Det känns ju farligt igen varje gång han är framme.
Ja, men det märks också på resten av laget att de hänger på det lite grann. Alltså det gör någonting för mittfältarna bakom, att de vet att de har Salah där framme, och det gör någonting för hela det här Liverpool att veta att sin bästa spelare nu, han sätter bollarna när de kommer, och det, man kan på något sätt vila lite i det. Sen var ju Darwin Nunez var ju också väldigt bra under första och var den som hotade mest. Den är han ju, han är ju galen, han är ju rolig att titta på det sättet, för man vet fan aldrig vad som händer.
Alltså det var mycket ytor han fick jobba med där på, det var, ja. det var inte jättemycket defensivt arbete på den högerkanten där Darwin Núñez var tokfri där gång på gång där i början. Lyckas vi kanske inte göra jättemycket av det, men jag tycker att han visar ganska positiva tendenser också överlag. Liverpool som helhet i den här matchen visar ju väldigt mycket positiva tendenser, tycker jag, framförallt. Och Salah Darwin Núñez där fram, och det kanske är allra viktigaste också, att få igång anfallarna på allvar.
Sen är det ju noterbart också just det här med att, ja, men har vi Elliot, han kliver ju liksom ut mer till höger för att täcka upp för Mohamed Salah då, eller den ytan som lämnas där, just eftersom att Alexander Arnold, han kliver ju inte så högt längre. Alltså Robertson låg ju högre upp än vad Alexander Arnold gjorde stora delar av matchen. Och han är ju väldigt, Alexander Arnold är ju väldigt skicklig på att slå de här bollarna, alltså särskilt de här crossbollarna, liksom, där han bara, som bara skär igenom luften. Men å andra sidan så fortsätter han ju se osäker ut defensivt. Det fanns en situation där man nästan kunde se paniken i hans ögon. Det är ju när han märker att Perisic är ryggen på honom. Och han får fullkomlig panik. Alltså, för jag tänkte mig att han måste känna sig bekväm med att han är mycket yngre. Han är snabbare. Han kommer hinna först till bollen.
Men snabbare är han inte. Han är inte snabb, Alexander Arnold. Det är ett stort problem han har som ytterback. Att han blir ju alltid bortgjord i petaspring när han möter en snabb ytter.
Ja, men inte snabbare. Ja, absolut. Men den här situationen var på så vis att hade han fortsatt fram så hade han hunnit först i bollen. Men det är som att hans självförtroende finns inte där i defensiva situationer. Mm. Och det är väl därför också han liksom ibland tappade lite grann, som med Sessegnon där han får någon frispark emot sig. Och ja, sen vet man inte, med en annan domare så hade kanske Tottenham fått med sig straff där också. Han trycker till Sessegnon för att det var en liknande situation som den Cancelo åker ut för.
Just det.
Så att,
men det är
fast den Cancelos är ändå, den är ändå tydligare och hårdare, men det kan bli.
Nej, men det är ju såklart, det är riskabelt att sätta upp armen och lägga den knuffen som man gör. Så kan man ju säga. Sen absolut, det går att säga åt båda håll, tycker jag, en sån situation. Det är inte det är inte jättesvårt för honom att falla där, om vi säger så.
Nej.
Men alltså med Trent är intressant. Det är ju jag tror det är lite av en kedjeeffekt av allt möjligt, för att alltså han har ju aldrig haft sin styrka i defensiven, så är det ju, men förr har han ju haft uppbackning. Och när Fabinho inte har varit i närheten av sig själv den här säsongen, så har det blivit ett läge där Trent Alexander-Arnold blottas mycket mer. Och att då ha honom mycket lägre ner i banan, där han blir mer en defensiv spelare än en offensiv, det är ju inte bra för att highlighta hans främsta egenskaper. Så att, ja, jag tror att det är liksom en effekt av att det är andra delar av laget som inte har funkat, gör att också Trents svagheter blottas på ett helt annat sätt.
Sen, alltså den som var, alltså vars aktier sjönk allra mest i den här matchen var ju ändå Eric Dier, för att honom har man pratat om tidigare som han är den engelska mittbacken som är i bäst form, och nu tycker jag ändå att man har sett här senaste tiden att, ja, att han kanske har tappat den formen sen dess. Så att det framstår fortfarande som totalt vidöppet vilka som ska spela mittbackar, men det blir väl Maguire och Stones i slutändan. Southgate gillar ju sina favoriter på något sätt.
Ja, definitivt är det så. Och han har ju andra kvaliteter. Just den här matchen var han ju inte... Han slår ju en hel del fina crossbollar, Dier också faktiskt, från sin backposition. Inte helt olikt Trent Alexander-Arnold. Men det ska man ju komma ihåg att framgången på vänsterkanten för Liverpool under första halvlek är ju väldigt mycket Trents crossbollar. För det är ju han som hittar över till både Andrew Robertson och till Darwin Núñez vid flera tillfällen. Så att han styr ju det spelet ganska mycket med sitt långa spel. Så att det är ju, ja, det är ett givande och tagande
förr i tiden pratade vi inte om hans defensiv på samma sätt som vi gör nu.
Nej, för att då fanns det ofta en Jordan Henderson med ben kvar som täckte upp den där ytan hela tiden.
Ja, han också, ja, såklart. Ja, precis. Det fanns någon i alla fall som täckte, och det fanns andra, och det funkade med varandra på ett annat sätt. Apropå fungera, nu nämnde vi honom först den här matchen, men måste ju ännu en gång egentligen bara nämna, alltså ja, man fattar ju att Dejan Kulusevski har varit en succé, en ny förvärv sedan han kom, och han har kommit in på ett jättebra sätt att komplettera Kane och sånt, men att han på det uppenbara sättet är så pass vital för Tottenham som han är nu, att han, utan honom funkar de ju inte.
Han förändrar ju matchbilden.
Han förändrar helt och hållet. Plötsligt ser Tottenham ut som ett lag som kan spela offensiv igen, och det är ganska, med alla de här små insticken och krossarna och så vidare. Det var en intressant situation, tyckte, när han hade någon kross där som kom i en ganska häftig eller liksom spännande yta vid bortre stolpen. Var det Höjbjerg där som slutade springa in i den, och sen så började de stå och gestikulera mot varandra ungefär, som att Kulusevski menar att vad håller du på med? Du ska ju gå på den ytan, och Höjbjerg menar att han skulle fått den lite längre närmare sig och sånt. Men det är intressant också det där att Kulusevski bara kommer in och börjar liksom diktera villkor på ett sätt som jag tycker är väldigt, väldigt imponerande att göra som blott ett år in på.
Ja, nej, men det, man ser att han har en annan kvalitet. Alltså det här, hans förmåga att söka upp en motståndare med bollen och liksom använda sin kropp för att liksom, han är så otroligt trygg med boll med en spelare i ryggen. Han är så bra på att täcka, och han är så bra på att då suga upp den uppmärksamheten samtidigt som man har bollen, och sen hitta in med en kvalitetspassning ur den situationen. Alltså han trivs nästan bäst när det är någon som hänger över honom, vilket gör att han gör honom väldigt effektiv på de här, mot den här typen av motstånd, när det är Liverpool har backat hem djupt och det är ganska aggressivt försvarsspel, och där är han så. Och sen så måste jag säga att alltså Harry Kane, nu ställde ju Conte upp med 9 försvarsspelare och sen Harry Kane på topp i stort sett. Och det är ju liksom en hopplös uppgift för vilken anfallare som helst i världen utom Harry Kane. Därför att han kan ju precis allting. Han behöver så oerhört lite. Det är liksom en förlupen boll, en halvbra passning som han ändå är först på. Och då kan man ge sig fan på att det blir någonting av det. Han skapar ju saker ur ingenting, Harry Kane. Målet är ju världens kvalitet, alltså vilket avslut.
Fast då behövde han ju Kulusevski.
Det behövde han ju Kulusevski, men jag menar, men tidigare liksom, det, ja, men det är en halvboll som han fiskar upp. Ja, man får in det här inlägget till Perisic som nickar Alisson mitt i nyllet som sen styr i stolpen i första. Alltså, det finns så få spelare som kan spela den där ensamma forwardsrollen så bra som Harry Kane. För han är ju helt komplett som forward, och måste han droppa ner och delta i spelet för att få upp spelaren lite grann, men då gör han det. Ska han gå i djupet? Ska han ta ett snabbt avslut? Ska han hitta in till med ett inlägg på en bollarna jagat i kapp? Vad han än gör så gör han det med sån otrolig kvalitet. Alltså.
Frågan är om han är lika bra på att vara en tenniscoach då, nu han ska rädda det brittiska tennisundret också, läste jag här vid The Athletic. Han ska ju gå in här och vara någon sorts hjälpa, vad heter det, tidigare, alltså tennisstjärna, eller tidigare tennisstjärna var elak som en 19-åring. Men Emma Raducanu, alltså stjärnan där som ska komma tillbaka ordentligt, skulle Harry Kane vara någon sorts mentor.
Men alla har försökt hjälpa henne och ingen har lyckats hittills.
Men det är kanske Harry Kane som han gör.
Men det blir intressant att se hur mycket Kulusevski får spela nu de kommande matcherna här innan VM-uppehållet. Alltså hur mycket man vågar chansa med honom när han precis har kommit tillbaka från skada. För att uppenbarligen är han ju väldigt, väldigt viktig och ja, behövs ju från start. Samtidigt ska man våga sig på att chansa med honom. Jag tror väl antagligen att vi kommer få se honom. Ja, alltså i alla fall från start mot Leeds, får vi säga, mot Forest, hur det blir. Men oavsett så är han ju en oerhört vital del av det där anfallet för att det ska fungera.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi tar oss därifrån då till Manchester och Etihad, där Manchester City besegrade till slut Fulham med 2-1. Det satt på något sätt långt inne. Man var tvungen att kasta in en Haaland för att det skulle hända någonting framåt. Man hade 1-1, men med Haaland på planen så... Alltså, och en man mindre ska sägas, eftersom Cancelo då fick det där röda kortet och straffen som gjorde att det stod 1-1, så dominerade ju Manchester City matchen med en man mindre.
Men hur är det möjligt att landa på ett bollinnehav på 71% kontra 29? Jag tror de slog 700 passningar typ kontra Fulhams 290. 16-4 i avslut. Hur är det möjligt med en man mindre?
Och det här är ett spelande Fulham som faktiskt är bekväma med boll, så att inte, det är ingen liksom dödgrävar Fulham. Det säger också en del om överlägsenheten när liksom hela diskussionen blir på något sätt att men Cancelo borde nog bara ha liksom släppt den här situationen och låtit dem göra ett mål. Det är lika bra, för City kommer ändå lösa det sen. Det är värre att få ett rött kort än ett mål bak i ryggen. Så bra är de.
Men ni tycker att det är ett givet, alltså ett klart rött kort?
Givet?
Jag tycker det,
alltså, är väl att ta i, tycker jag.
Det är ju en väldigt lik situation som Alexander Arnold mot Sessegnon. Men den är ju lite tydligare och lite hårdare. Knuffen är ju mer... är ju tydligare i, eller det är, båda två är ju en knuff, men är det att den är hårdare kan se det. Sen tycker jag inte att det är rött kort. Jag tycker verkligen inte
det. Är väl problemet med den här dubbelbestraffningsregeln. Ja. Mm. Alltså att, absolut, om du har en intention att ta en boll i en sån situation så ska det ju inte vara en dubbelbestraffning. Då är det straff och gult kort. En knuff kan aldrig ha en intention att röra en boll. Nej. Men en knuff kan också tolkas mycket värre än vad den egentligen är. Ja.
Typ, men det blir... du menar, psyke, är ju att du har emot, alltså, hur regeln är skriven, antar jag.
Jag är emot hur regeln är skriven, men jag tycker också att det här är inte uppenbart spelförstörande. Det här är en misslyckad tackling. Jag tycker inte att den här är uppenbart... ja, men på något sätt ska det vara rött kort om det är... ja, jag förstår att det blir väldigt svårt att skriva den så, men jag tycker att det här är en spelsituation. Det här är inte bara ett spelförstörande. Jag tycker att knuffas, att böka och stöka och så vidare, det är en spelsituation. Det är inte så att han har dragit honom i tröjan, det är liksom en annan sak, eller att han uppenbart sparkar undan fötterna på honom eller sådär. Jag tycker att det är en duell. Visst, han kommer sent i den, visst, det ska bestraffas med en straff, men det är fortfarande jag tycker inte att det är ett spelförstörande moment på det sättet.
Det går ju också att tyda hårdheten i en knuff. Det går ju faktiskt, och det finns ju olika typer av knuffar. Om man ser att han försöker liksom bryta ryggraden på honom med en knuff bakifrån,
men då är det spelförstörande på ett annat sätt liksom.
Så jag håller helt med om det, för det blir väldigt, väldigt hårt när det är en sån situation som också lätt kan övertolkas. Som sagt, det är ju väldigt bra exempel just hela Trent Alexander-Arnold och Sessegnon-situationen, där vi alla är överens om att, ja, men det är, vi skriker inte att det där borde varit en straff. Då ska vi egentligen inte... Alltså på så vis.
Ja, det tror inte jag hade blivit en frispark ute på plan. Alltså han täcker boll och han liksom sätter ut armen.
Det hade absolut kunnat bli. Det tror jag också, beroende på domare. Men nej, den är hård just med att det blir straff och rött kort för en sån situation som så lätt kan överspelas och så lätt...
men vad tycker vi om den...
Mässigt är det korrekt.
Vad tycker vi om den andra straffen?
Nu ska vi se. Ja, den andra straffen, alltså första anblick.
Det bröna, menar jag.
Ja, första anblick tyckte jag den kändes helt korrekt. Sen när man ser det från en annan vinkel så undrar man ju vad i hela friden hände här. Vad ser du, Frida?
Ja, jag tyckte att när jag såg den i realtid, alltså för långt från ett fågelperspektiv, så tyckte jag det såg ut att vara straff. Utan tvekan. Sen ju närmare man kommer, desto mer blir man osäker.
Exakt.
Och så pratas det alltid, det är alltid intressant också hur folk bara slänger med uttrycket, ja ja men De Bruyne han är smart i det läget, han är smart. Det är samma Kane, det säger man alltid om Kane, och Kane var smart i det läget.
Jaha, tänk om Neymar hade gjort det där.
Men, ja, men när slutade det vara smart och vara fusk? Jag vet inte. Det är inte den klaraste straffen jag har sett, men samtidigt så kan jag förstå att det, alltså ur vissa vinklar ser det ju verkligen ut att vara straff.
Så. Ja, alltså det finns ju en kontakt med vid foten, sen De Bruyne hovar ju sig liksom till marken på ett väldigt tydligt sätt för att visa att det fanns en kontakt vid den foten. Sen är det alltid svårt att avgöra hur mycket påverkar den foten som har kontakt med den andra foten och så vidare. Men alltså ju mer jag tittar på den desto mindre tycker jag det är straff, men i första anblick direkt så tyckte jag kändes straff, det borde vara det.
Jag var tvungen att sätta mig och titta på den igen nu, för jag tyckte nog att det var straff när det hände. Jag satt och tittade på matchen och tänkte att men han är ju där och petar, ja. Men nu tittar man igen och så. Det ska vi komma ihåg, alltså det är ju alltså det sista som händer i matchen i stort sett.
Det är ingen bra straff av Håland ändå. Eller alla straffar som går i mål är bra.
Jag började tänka att Bernt Leno, jag tänkte vad är det här, försöker han ge igen här på Arsenal på något sätt? För att det kändes helt sjukt att han släppte in den. Men ja. Jag tror väl inte.
Ja, den går ju liksom, hade den varit en decimeter eller två över marken, då hade han ju tagit den. Men den går liksom under honom. Men ja, det är ingen bra straff för Haaland. Som däremot tidigare, 20 minuter tidigare ungefär, hade gjort ett jättefint nickmål men var lite offside då istället. Och de hade väl ytterligare en boll i mål va, som dömdes bort, tror jag. Manchester City, så att ja, det var ingen orättvis seger i slutändan. Trots att den satt väldigt långt in.
Vad är meningen att riva av sig tröjan när du har en undertröjan som är exakt likadan ut som matchtröjan?
Jag vet inte vad meningen med att riva av sig tröjan överhuvudtaget är. Liksom. Jag har aldrig fattat hur... Jag har aldrig blivit så glad i hela mitt liv att jag spontant har dragit av mig tröjan. Så att fram tills att det händer så kan jag inte svara på
varför man gör det. Du skulle inte göra en Olivier Giroud alltså?
Att göra vad?
Riva av sig tröjan med ett gult kort också.
Jaha,
avgöra matchen och ta ett rött kort.
Nej, precis.
Göran Stefanelli kan man också kalla det.
Jag begriper inte riktigt vad...
Nej, han varit glad i alla fall, Håland, det kan vi konstatera. Jag tror han har varit lite frustrerad över att han missade den förra matchen. Han vill ju spela varenda sekund och göra mål på varenda situation.
Han ska ju krossa de här rekorden.
Det är han vill göra 100 mål i år, ja. Det är liksom hans mål. Så att varje match han missar
det. Så är det verkligen.
Får jag bara flika in en grej? För att jag blir ju ofta väldigt hånad för mina uttal, oavsett om det är på svenska, för det tycker inte folk att jag kan prata. Eller engelska, för att folk tycker att jag har för brittisk accent, och det får man inte heller ha. Och sen så har jag fått väldigt mycket skit för hur jag säger De Bruyne. Då vill jag bara tala om att jag själv frågade honom hur man uttalar hans namn. Och han sa De Bruyne. Så jag känner att om Kevin De Bruyne säger att man ska uttala det som Kevin De Bruyne, då kommer jag fortsätta göra det. Så att alla vet.
Men det är helt korrekt. Kevin De Bruyne. Det är ju det han heter. Det är ungefär som när folk säger Stryk, när han heter Strauk. Till exempel.
Alltså,
holländska namn.
Jag bara menar
jag dör också på min Krauf. Krauf. Alltså Krauf.
Vissa namn behöver man ju kanske inte. Alltså jag kan liksom portugisiska namn. Jag säger ju inte Cristiano. Jag säger ju inte Ronaldo, även om jag borde säga Ronaldo. Men jag bara liksom bara säga, så kan ni sluta skicka hemska meddelanden till mig.
Sluta gnäll på uttal nu för fan. Ja. Vi tar oss vidare till Wolverhampton Brighton. Mittoma.
Äntligen, jag har längtat efter detta segmentet.
Ja, precis, kan vi få ett uttal nu då?
Ja, men Mittoma Kaure blir det ju. Eller som också Gary Lineker var inne på och sa där, Subarashi Saka Senchudes, sa han ju i sin sändning. Lite mer brytning kanske, men en fantastisk
Gary Neville?
Ja. Nej, inte Gary Lineker.
Gary Lineker, jaha, han kan ju lite japanska.
Ja, precis.
Ja, jag bara tänkte
Vad sa han, sa du?
Subarashi Saka Senchudes.
Okej, okay. En fantastisk fotbollsspelare.
Ja.
Och det är han verkligen. Han har ju någonting. Han har ju någonting Mittoma som är så otroligt läckert med sitt spel. Alla de här små touchen han tar hela tiden för att bara liksom rinna igenom.
Han ligger ju bakom allt i den här matchen. Han det, även om det bara är ett mål som syns på kontot.
Han gestikulerar ju också ut Nelson Semedo.
Otroligt!
Aldrig sett någon så tydligt vifta med ett osynligt kort i luften.
Det var väldigt otroligt. Japanskt, var det inte
det? Ja, det är ju väldigt japanskt. Alltså,
där kan man bli varnad för att man håller på så där och viftar med osynliga kort. Det har jag sett spelare bli för att domaren tycker att jag dömer och så vidare, men...
Men det var väldigt ordnat och liksom städat men intensivt viftande.
Det är så jag minns de veckorna i, eller månaden i, under OS i Tokyo. Det var liksom, det var exakt så.
Det var många kulturkrockar du upplevde då, Frida. Ja. När du inte förstod varför jag inte bara sprang över en väg fast det var rött och så vidare.
Jag bara går inga bilar, tyckte jag. Men tydligen får man inte det. Då var det någon som pekade efter mig.
Och jag förklarade, men Frida, du kan inte göra så. Ja. Nej, men... Nej, men alltså mitt om i den här matchen, alltså målet han gör är en fantastisk nick. Han ligger ju bakom allting som händer. Och jag känner så här att alltså, det är ju verkligen det Cherubis stora... Alltså stora grejer han har gjort sedan han kom till Brighton är just att ge Mittoma mer utrymme som han har fått och speltid. Som, för det går ju inte att hålla honom i startelvan när han spelar så här.
Nej, men nu går det ju inte. Alltså det förarbetet till 3-2-målet också är ju fantastiskt. Och där är precis de där små touchen som gör att han kan liksom behålla farten och kontrollen in i de här små, små ytorna i sista tredjedelen som är så häftiga att se. Det är man sett liksom, ja, men det är så Messi, Mohamed Salah, den där typen av spelare som är så bra på det. Och det visar han ju verkligen upp. Och det är ju något av det... mest spektakulära att se, tycker jag. Det ser svårt ut.
Ja, därför är det väldigt kul att se på japanska landslaget. Allt som ofta, för det finns ju väldigt många spelare med lite den typen. Alltså, Mittoma är ju en Takefusa Kubo när han är i sitt SC också, just den här liksom korta, alltså otroligt tekniskt kompetenta, snabba, kvicka spelaren. Sen är ju problemet när alla de här ska spela tillsammans så de ska övertänka varenda situation och det blir bara plankaka av alltihop. Vilket är typ Japans grundproblem. Vi kommer in mer på det under VM-podden som vi ska börja med här.
Ja, precis. Då ska du få lägga ut texten.
Ska jag återigen få be Arsene Wenger om att kom, flytta hem till Japan och ta över landslaget. Jag väntat i över ett decennium på att ska göra men det.
Ja, faktiskt. Jag hade ju dem som jokrar under förra VM 2018, men tyvärr inte i år. Jag kände inte
nej, att, i år så är det... De har faktiskt som mål att ta sig till kvartsfinal. Alltså det uttalade målet. Lycka till sig att ta sig vidare från gruppen ens. Med Spanien och Tyskland där. Men det, vi får se mitt om man kommer vara viktig i alla fall. Om det så är från start eller om det är som en supersub. Vilket han snarare har varit i landslagssammanhang.
Ja.
Vi vill bara tillägga också att jag tycker det är himla fint att både Adam Lallana och Pascal Gross får göra mål i den här matchen. För mig är de på något sätt... Ja men två grundbultarna, även om Lallana, han har inte spelat jättemycket för att han har haft mycket problem med skador, men han är ju på något sätt en extra tränare. Fick ju aldrig chansen att leda laget där när han skulle vara spelande tränare. Jag tycker det är lite trist ändå att han aldrig fick göra det. Men någon gång i framtiden kommer han ju bli tränare.
Absolut. Ja, Cherubi sa väl det också själv. Att, ja. Alltså, såklart han kommer vara en tränare någon gång, men jag hoppas inte han blir det snart, för jag vill ha honom på planen.
Liksom. Men det har ju både Klopp och Graham Potter har ju hyllat Lallana för de här egenskaperna.
Det var ju därför han skrev på för Brighton. Då fick han ju alltså, som löfte att han skulle få ingå i ledarstaben efter karriären. Så att det är självklart. Det var intressant också. Han är en intressant person, Lallana, att intervjua, för att han är alltid väldigt... Han är väldigt öppen och ärlig och sa ju just det där med att ja, men det här tjatet om att Brighton aldrig gör mål, alltså han avfärdade ju det helt och tyckte liksom att det är bara skitsnack. Och så sa han ju att vill Brighton ha en striker som är lika bra som, låt säga, Welbeck, ja då måste de spendera 80-90 miljoner pund på transfermarknaden. Alltså det är så det ser ut idag. Det ligger ju någonting i det också, att det går inte riktigt att bara säga vi plockar in en striker. Ja, okej, men var ska du hitta den strikern? Alltså någon som är bättre då än spelarna man redan har. Det är inte helt enkelt när man är en klubb som Brighton. Så det är fint då att de kan plocka in spelare, ja, men som Mittoma då, att de får ögonen på honom. Och sen så låter de det ta tid och de låter honom liksom utvecklas i lugn och ro. Och samma sak med Caicedo också, att man liksom, man identifierar honom. Det var ju för sig flera andra storklubbar då, inklusive Man United, som hade identifierat honom. Men just att man ger honom chansen att liksom växa i lugn och ro, och sen så får man utdelning för det och kommer antagligen sälja de här spelarna på sikt. Och, ja, Brighton gör det väldigt bra helt enkelt.
Ja, och viktiga 3 poäng här efter den tunga starten som De Zerbi hade i början på sin Brighton-karriär här. Mm. 2 viktiga segrar och starkt att vinna här mot Wolves, som ju såg ganska pigga ut. Och
Gonzalo Guedes gjorde mål.
Ja, ganska sent. Sen kan man ju tycka det synd. De försökte ju göra en brolinare med... Alltså Ruben Neves passade till Adama Traoré, alltså ni kommer ihåg VM 94, det kommer inte ni två ihåg, ni var så små då. Men när en snabb spelare gömmer sig bakom muren och man spelar ner den runt, däremot så lyckades inte Adama Traoré stoppa upp den i nättaket så som Thomas Brolin gjorde mot...
Brolin hade bättre poängfot, får man väl ändå säga.
Han hade bättre poängfot än Adama Traoré.
Ganska lugnt konstaterat. Lite annan kroppsbyggnad också.
Jag blev glad, för den var nästan helt identisk, den varianten därifrån.
Så det målet har man ju sett.
Ja. Vi tar oss vidare därifrån då till Leeds Bournemouth. Bournemouth som igen tappar en ledning. Herregud, vilken fotbollsmatch. 4-3 till Leeds till slut.
Crescencio Summerville, vilken spelare.
Summerville har kommit in och bara rör om i grytan. Philip Billing ser ut som en världsspelare. Var kom det ifrån?
Grejen med Summerville är ju inte bara det att han har gjort mål nu i 3 matcher, utan det är att målen har kommit i 89, 90 och 84 minuten. Alltså han väntar ju verkligen till slutet för att han på något sätt vill känna den här extasen från Leeds-supportarna. Det kan inte finnas ett bättre ställe än Elland Road att göra en sån här vändning på. Herregud, och stå på den läktaren. Samtidigt så känner man ju med Bournemouth också i andra omgången i rad, där man tappar en ledning som ser ut att leda till poäng i alla fall. Och det kan man inte göra om man är dem. De ser ju ut ändå att vara... Eller de har den svagaste truppen i alla fall på pappret. Men de har ju på något sätt överpresterat i många matcher också. Men nu börjar på något sätt verkligheten komma i kapp då. Mm.
Alltså det är synd att de inte får ut mer. Alltså jag tycker de gör det väldigt, väldigt bra med materialet de har. Men det...
Sen är det ju väldigt enkelt också att straffa Leeds. Alltså man får ändå komma ihåg att de släpper in 3 mål i den här matchen. Och det är ju för att de alltid pressar med 5 spelare och står med hög backlinje. Då finns det ju alltid utrymme för motståndarna att utnyttja det på. Så att hade Bournemouth bara varit mer påslagna, liksom mot Tottenham också, att de skulle ha varit mer påslagna, även om det såklart är svårt mot ett lag som har den typen av spelare som de har, så hade de fått med sig någonting här. Så är det. Mm.
Nej, Mark Rock hade inte sin bästa match. Så jag gjort liksom besvarat kritiken, fick jag det förra avsnittet. Jag inte nämnde Mark Rocka. Nu har vi sagt det också. Tidigt utbytt.
Ja, det var han. Och Dominic Solanke i protokollet igen. Man gillar ju spelare som tar för sig i Championship och som lyckats göra detsamma i Premier League.
Och som tystar sina tvivlare till...
Alltså, han har ju funnits många. Alltså, han gjorde ju inte jättemycket väsen av sig i Liverpool. Var en supertalang i Chelseas akademi. Tog ett för stort kliv. Gjorde han ju definitivt när han gick till Liverpool direkt från Chelseas akademi. Och även om han stoppade in någon boll här och där under den perioden, fick han ju inte mycket speltid. Och nu känns det som att han verkligen liksom är på väg in och hittar sin karriär här och är ju otroligt viktig för Bournemouth. Men inga poäng den här gången. Bara nämna Billing igen som
gör avslutet är så.
Avslutet är så otroligt vackert.
Pang.
Med det så rör vi oss över till Everton Leicester, och där vill jag bara prata om en sak. Jag vill prata om Tielemans mål. För är det årets mål så här långt?
Han gjorde ju ett rätt snyggt dock.
Ja, han gjorde ju han är
på gång.
Han konkurrerar med sig själv här. Men det här är ju, alltså, det är någonting, ta emot den där bollen på låret, lägga upp den för sig själv och dra direkt på volley bort i krysset. Det kan inte göra sådär jättemycket snyggare. Alltså.
Nej, men det är väldigt Tielemanskt att göra det. Ja, det är ju just den här typen av mål som gjorde Tielemans gör. Så att, men nej, det är otroligt vackert och starkt av Leicester överlag att ta den här.
Jag tror du skulle Tror du skulle inleda med James Maddison som på något
han
sätt...
Han var ganska liksom, bra också.
Han var rätt bra, ja. I sin sista audition här inför VM. Det vore ju...
Precis.
Det är rätt många som tror att han inte kommer komma med i alla fall. Men det vore ju... Ja, det måste finnas en väldigt bra motivering om det är så att han inte ska åka med till Qatar. För att på sättet han har spelat den här säsongen hittills, så han har ju på något sätt burit Leicester på sina axlar. Så att det känns som att han hade kunnat göra någon form av nytta i alla fall för landslaget också.
Ja, och Leicester har nu bara en... ja, man har ju 3 segrar och en förlust då på de här 4 senaste matcherna. Och den förlusten är mot Manchester City, så att det må ju vara hänt. Och det var en match som Leicester var väldigt bra i. Det blev ju bara 1-0 till City till slut efter ett annat kanonmål av Kevin De Bruyne.
Jag är lite förvånad att de, alltså nu har de ju jättefint material, men jag är lite förvånad att de ändå stött tillbaka som de har gjort under Brendan Rodgers. Jag kände att de behövde en förändring, men uppenbarligen så har det gått. Har de lyckats stöta tillbaka ändå, även fast de har exakt samma ledning vid rodret?
Ja, faktiskt, jag tycker det ger lite hopp ändå. Gör det inte det? För jag har ändå sett ett gäng tränare sparkas så här hittills under säsongen. Och på något sätt så blir man ju lite glad ändå att ja, men det går bra för Arteta som har fått chansen trots att han stormat. Och nu Brendan Rodgers, att jag var övertygad om att han skulle försvinna efter den där förlusten mot Tottenham, för det kändes som att Leicester inte hade så mycket att komma med. Men därför känns
det... som de var trötta på varann också. Det känns som spelarna var trötta på honom och han var trött på spelarna. Mm.
Men det ger mig lite hopp ändå att se att det faktiskt går att vända en sån här negativ period.
Till tidiga krisen då, inte helt bortfäktad, men man ligger nu på 14 plats på 14 poäng, på samma poäng som West Ham, som vi också hade högre förväntningar på den här säsongen, och ny förlust blev det. Vilken avslutning på den här matchen mot Crystal Palace. Det står alltså 1-1, det är sekunder kvar att spela när Antonio fångar upp en lång boll ner. Och kan liksom, han vinner sin duell mot backen och stormar ner mot målet. Tar lite för lång tid på sig, Crystal Palace hinner samla sig lite grann, men han har ändå spelare i boxen, ska lägga in den. Lägger en lyra mitt bara rakt i famnen på målvakten, som kan kasta ut snabbt och spelet vänder. Och Crystal Palace ner, och med ett skott som styr på en back så blir det 3 poäng till Crystal Palace och 0 till West Ham.
Och vi vet också att det här är ju inte första gången det händer, att Antonio dräller med bollen i slutminuterna mot just Crystal Palace. När hände det senast?
Han är ju en fantastisk spelare på många sätt, men det här är också en del av...
Minns ni när det hände senast?
Nej, jag minns faktiskt inte.
Hösten 2017. Och det var ju därför supportarna sjöng det också. Palace support, de sjöng om det här. Antonio, it's happened again.
Läktarna glömmer aldrig.
Nej, alltså, särskilt inte Crystal Palace som de vinner inte så många bortamatcher, eller har inte gjort nu.
Nej, precis. Och London derby.
De har inte haft så mycket värt att komma ihåg liksom, med tanke på att deras säsongen brukar sluta någonstans i mitten utan någon form av spänning nu. Men det var ju jätteviktiga poäng för dem. Och sen var det väl ganska positiva ord från Wilfried Zaha också, som ändå tydligt visar att han trivs väldigt bra i Crystal Palace. Fick en massa frågor om hans utgående kontrakt och transferläge och så vidare. Men han verkar vara ganska inställd på att köra på. Det tycker jag också är någonting som ger en hopp.
Hade man inte känt ändå någonstans? Alltså jag tycker också det är jättefint om han stannar i Palace. Men på något sätt så... Jag tänker att när han liksom till slut hade lagt skorna på hyllan, hade man inte tänkt tillbaka då och känt att... tusan också att jag aldrig tog chansen, även om han fick chansen i Man United, men ja, det var ju inte riktigt rätt omständigheter för honom. Men att han kanske kommer titta tillbaka och känna att det var synd att han aldrig fick chansen i en annan större klubb, men nej, vi får väl se vad han beslutar sig för.
Ja, han har ju varit på väg till Arsenal många gånger.
Ja, det
hade han väl inte haft något, han är väl Arsenal-supporter i grunden, tror jag.
Det var väl Emery ville ha Zaha.
Visst var det så att han Arsenal själv hade hintade om att han var på väg till Arsenal. Han stod och pratade om det på någon nattklubb, eller det var någon som hade fångat upp att han stod och pratade, men jag håller på att förhandla med Arsenal nu. Nu blir det snart av den här, eller läckte någonting sånt att han hade under en sommar, en sommarfest sådär på någon nattklubb i London, stått och pratat med några om att jag sitter i förhandling med Arsenal nu. Det ska bli jävligt häftigt liksom, och nu ska vi köra. Och så blev det inte av.
Aritz Adoris läckte en gång på en nattklubb i Norrköping att han var i Valencia. Där har du en kuriosa på tal om nattklubbsläckande av den för nyhet. Last from the past. Nej, ja. Men vad tänkte jag på med så här? Det hade ju varit otroligt Aston Villa kompatibel värvning att göra nästa för. Det hade varit väldigt Aston Villa att värva Wilfred Zaha i det här läget. Den hoppas inte jag att han gör.
Nej, det hoppas jag verkligen.
Jag hoppas verkligen inte att han gör den flytten, men det hade varit, kom ihåg vad ni hörde det först.
Det finns andra positioner de borde se över först.
Jo, men det är Villa, de kommer värva massa ändå.
Vi kastar in lite frågor då. Sander skriver, är det sentimentalitet som tvingar Klopp att byta in bänkgänget i varje match, eller är det enda möjligheten vi har till rotation? Går Liverpool långt i kupperna så ligger fjärdeplatsen löst. Ja, alltså det är ju väl det. Han försöker spara på spelarna så mycket det går, framförallt på mittfält. Nu kom ju Oxlade-Chamberlain in i den här matchen, fick spela några minuter på slutet, kom väl in och blev tunnlad och gjorde inte så mycket mer sen, i stort sett.
Stackar.
Det finns ju ganska stora skadeproblem, inte minst där på mittfältet, och mycket slitna spelare, och det är väl det materialet som finns, som man har till hands helt enkelt. Det är inte mycket att, det är inte mycket mer att laborera med. Det måste värva spelare i januari, det är bara så, framförallt på mittfältet.
Ja, och bänkgänget måste ju ändå, jag tycker det är lite,
de måste också få lite luft någonstans.
Lite respektlöst att kalla dem bänkgänget också överlag liksom, men
ja, Oxlade kan
ju också ingå kanske i den kategorin. Definitivt. Absolut, men så här när man,
och just det, man ska sticka in med lite mer skvaller från Tottenham Stadium som jag glömde nämna. Paratici fick ett utbrott efter slutsignal, bara skrek på domarna i spelartunneln. Han var vansinnig över att det bara blev, vad blev det, 4 tilläggsminuter.
Det tyckte jag var jätterimligt. Alltså, det var ju nästan inga avbrott alls i andra halvlek.
Men Conte måste, han måste ju tycka det är skönt ändå att han har någon annan som liksom kan ta
en annan galning,
utbrotten och sånt. Så
men han är ju van vid att typ 8 nu för tiden, så att.
Ja, jo, i och för sig. Men jag kan ändå känna att det kanske fanns andra saker. Alltså, Liverpool kom ju undan med en del. Det var ju en del tveksamma domslut med straffsituationen och annat som ändå gick till Liverpools fördel. Just tilläggsminuterna i andra halvlek, det tyckte jag nog var ganska skäligt.
Han skrek nog mer visst också, jag hörde inte mer än så.
Sandberget undrar, varför ser varje jäkla anfallare så trög ut så fort de kommer till Chelsea? Havertz, Sterling kan ju knappt kontrollera bollen för tillfället. Och ja, det är någonting
vi nämnde ju knappt Aubameyang, inser jag väl.
Ja, för att det fanns knappt någonting att nämna av det han gjorde.
Nej, han gjorde ju mer skada än nytta. Tänker då på när han tacklade Ben White. Så det var ju inte ens, jag förstår liksom, ja, det var en sån typisk när en anfallare ska springa fram och tackla någon. Det blir inte bra om
just,
man
säger så. Nej.
Men det säger ju allt att när Arsenal gör 1-0-målet, att Potter på signal gör ett dubbelbyte. Auba ut, Havertz ut.
Ja, men det var
det
ju
när de plötsligt ska jaga.
De stod ju redo att komma in.
Ja, de stod, ja, men att den ändå fullföljer där efter ett 0-1-mål, då att han tar ut de två anfallarna, då har man inte mycket förtroende för att de ska kunna vända några matchbilder. Och jag tycker de gjorde ingenting för att visa att de ska vara kvar på planen heller. Så.
Nej, jag tyckte de skulle gått av tidigare faktiskt.
Alltså, jag tycker ett mysterium med Kai Havertz. Alltså Aubameyang, absolut, han har kommit i åren och så vidare, men det finns kvalitet någonstans där inne. Man måste ju få sina möjligheter och lägen. Du har inga som ger honom där runt honom. Havertz är ett mysterium för mig. Jag förstår inte vad det är som inte funkar, för det finns så otroligt mycket där. Det ska finnas så otroligt mycket där. Frustrerande att se.
Ja. Mm.
Han är ju dock, han leder den interna skytteligan i Premier League i Chelsea. Säger också en del om deras säsong.
Vi gör det verkligen. Lite ligacup i veckan, och sen så har vi ny omgång till helgen igen. Det är den sista före VM. Trupperna tas ju ut definitivt då på torsdag. Är väl deadline för att trupperna ska skickas in till FIFA.
Kommer börja ploppa in här nu under veckan i alla fall.
Ja, så kommer det vara. Vi säger tack så mycket för den här veckan. Vi är tillbaks då med sista Premier League-podden inför före VM. Så är vi tillbaks när spelet rullar igång igen på andra sidan i vinter någon gång. Jag vet inte ens vilket datum det är som nästa Premier League-gång är efter det. Men det ska vi kolla upp.
Boxing
är det,
Day.
Det är Boxing Day de drar igång på, så är det ju såklart. Ja, men då får vi väl höra stå helt enkelt. Hörrni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida Makoto, så hörs vi snart igen.